Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Avanza-podden. Det är den 2 juni och sommarvärmen har äntligen anlänt till Stockholm i alla fall. Det här året, om 2020 var ett fantastiskt år för liksom så kallade gröna investeringar, så har det börjat lite svajigare, måste jag ändå säga, 2021. Så frågan är, Niklas, kommer det komma på grön kvist igen?
Ja, men exakt. Nu uppviglar du till lite humor här i avsnittet och temat för det här avsnittet. Jag vill också säga, sell it may and go away. Det hamnade ju i skamvrån. Vi fick ju en härlig majmånad. Och nu befinner vi oss, sommarbörsen står ju faktiskt för dörren. Men som du sa, det blev också lite bubbligt terräng när det kom till gröna investeringar, gröna aktier. Men är vi på väg mot grön kvist? Och det här ska vi ta reda på tillsammans med en gäst, kärt återseende. Så vi säger varmt välkommen tillbaka till Alexander Jansson på CB Fonder. Kul att ha dig med igen.
Stort tack, roligt att vara här.
Sommarbörsen står ju för dörren och halva börsåret 2021 har ju därmed passerat. Vad är din bild av nuläget av börsen?
Ditt konstaterande där med sell in May and go away, det håller jag inte riktigt med om egentligen. Det brukar ju vara, maj brukar ju kunna vara lite knaggligare, men det är ju mycket, mycket liksom begränsat egentligen, lite kanske flat nästan. Och världsindex var ju flat i maj, och svenska börsen var lite starkare. Men sen brukar ju både juni och framförallt juli brukar ju vara en riktigt bra månad. Augusti lite kanske lugnare igen, och sen september är väl det stora, så att säga, utropstecknet eller frågetecknet. Där brukar det alltid hända spännande saker, och brukar också vara en dålig börsmånad. Och så börsen brukar ju egentligen gå in i, kanske efter juli, gå in i en flat period och fram till någonstans där i oktober, när det här tomter alldeles ändå ska komma igen, som ska ta oss de sista procenterna uppåt, vad vi nu ska ha en 10% eller någonting sånt i snitt, 8-9. Det var så att säga då det historiska snittet.
Men jag måste ändå bara fråga också, för alla vill ju ha det här tomterallit. Ja. Alla, det tindrar ju i investerarnas ögon i slutet på året, och man vill ju liksom ha det, såklart. Men håller du med om då att liksom sell in May and go away, eller är du mer av stay in May? Någonstans, du kan lika gärna, som vi har sagt här i podden, Johanna kallar det att sälja till första majtåget och köpa tillbaka till Lidingöloppet. Mm. Hur agerar du?
Ja, vi agerar ju inte egentligen alls på sådana saker, i och med att vi har ett väldigt långsiktigt perspektiv. Men som sagt, det är liksom, det handlar om historiska mönster, så är det ju liksom en liten nedgång i maj, en korrektion, och sen då i september brukar det vara en svagare månad. Men det är ju, alltså, det är ju som att liksom sitta och chansa på saker, så det är ju bara någonting kanske att förhålla sig till, ingenting vi agerar på. Och jag vet inte om någon annan har någonting att tjäna på det heller, för jag menar, det blir ju det klassiska, okej, det borde gå ner, det går inte ner, man sitter där och väntar, och så väntar man, och så var det 20% upp. Mm. Alltså det där är ju farligt att hålla på med. Utan snarare måste man gå lite mer på, nu kommer ju alltså volatiliteten och sådana saker, och nu är den nere ganska lågt igen, och VIX ligger kring 17 eller någonting nu. Vilket ju får anses hyggligt lågt ändå. Så man har liksom inte egentligen någonting att gå på. Det blir ju då en chansning bara att man drar till med att börsen ska gå ner. Liksom. Värderingen är hög, men det behöver inte betyda någonting såklart heller på kort sikt.
En liten följdfråga där bara. Ja. När du pratar om VIXen, eller volatilitetsindex, eller skräckindex som man kanske skriver om. Där brukar man ju prata, jag hörde en amerikansk podd som sa också att är vi uppe på förhöjda nivåer, då är det nog ganska stor sannolikhet att vi ser att bolagen väntar med börsnoteringar. Nu är vi nere återigen på låga nivåer. I Norge exempelvis har vi sett att man sett många bolag inom förnybar energi knacka på dörren för att börsnoteras. I ditt skrå, har du sett någon effekt av den initiala ökade volatiliteten i år i termer av att den här typen av bolag har valt att kanske inte gå till börsen, om du har haft vetskap om något eller några bolag som har varit på gång?
Egentligen skulle jag inte säga det. Nu är ju inte vi särdeles, vi screenar inte marknaden efter noteringar, i och med att vi inte investerar i IPOs. Utan vi vill gärna, så att säga, att bolagen har lite kött på benen, så att säga, i form av att ha varit på börsen. Och att vi liksom ser lite hur de beter sig som börsdjur. Så det är ingenting vi följer särskilt noga. Men jag har en stark känsla av att det har avtagit. Och jag menar, om man tittar i andra sektorer så har vi ju haft rätt galna rusningar i noterade bolagen. Och så Link och Checkin till exempel har väl varit hyggliga noteringar att delta i. Så jag kan inte säga att det finns något sånt sentiment som på något sätt har hållit bolag ifrån börsen. Eller. Och sen vad gäller volatiliteten så är det väl snarare som så att om den är... Alltså där är det väl mer att man ska förhålla sig till att den ofta är ganska sticky. Om den kommer upp så brukar den kunna förbli högre ett tag. Och motsvarande då, om den liksom kommer ner ordentligt så brukar den kunna förbli lägre. Och nu är den väldigt, den är inte jättelåg och den är absolut inte hög heller. Den är väl någon form, ganska bra egentligen så att säga. Det är liksom inte uppenbart att den kan inte gå lägre och den är inte liksom på nivåer som är liksom jätteförhöjd risk heller. Så ur det perspektivet så finns det väl, är det väl en ganska neutral indikator skulle jag säga idag.
Det låter hållbart. Apropå det så har vi ju pratat om att fjolåret var ett rekordår för så kallade gröna aktier, bolag inom vissa sektorer, och det var ju pådrivet av mycket med Bidens seger i presidentvalet, allt fler länder som sätter netto nollmål, EUs långtidsbudget och så vidare och så vidare. I år har vi ju sett en liten sektorrotation till mer värdeaktier. Men ni har ju klarat er ganska bra. Sist jag kollade så hade ni ändå en uppgång sen årsskiftet på omkring 11%. Vad är dina tankar kring 2021 och framåt för din typ av bolag och er fond?
Ja, fonden är på ungefär 13% i år per dagsdata.
Bra.
Snyggt. 2% är till, det gör enorm skillnad över tid.
Absolut.
Och om man backar bandet lite då, liksom tittar på vad som hände i fjol, som du säger Johanna, så var ju det var ju exceptionellt på alla sätt och vis. Liksom, vad man än tittar på så var det exceptionellt. Och förnybar energi var ju definitivt kanske en av de vinnarna i den extrema klassen då, med en uppgång på 110% för index för förnybar energi. Överavkastar mot världsindex med över 100% enheter, vilket ju det låter ju ungefär lika galet, precis lika galet som det är, alltså att det är inte hållbart, tycker vi i varje fall, man får en sån extrema rörelser, men det, där ska vi också säga då att vi var ju inte med i det rallyt. Vi har en ganska låg allokering mot förnybar energi. Året börjar väl egentligen väldigt bra för oss på det, åtminstone relativt sett då. Vi förvaltar ju aktivt, och det innebär också att vi är aktiva med vår kassaposition. Och den då hade vi turen att höja upp rejält i slutet av februari då, i den här helgen som Italien liksom blomma ut, om man får säga så, eller small. Och sen då så hade vi en kassa på en 15% ungefär då under några veckor, och lyckligtvis började vi köpa tillbaka under sen då mot slutet av mars, vilket då gjorde att vi kunde vara med, vi slapp vara med liksom fullt ut i nedgången, och sen då kunde vi vara med hyggligt i uppgången. Men det vi inte var med på var ju då förnybar energi, som ungefär 10% av fonden, och som ju då utvecklades helt exceptionellt. Och där var det ju också liksom många delar av förnybar energi som vi inte alls är engagerade i form av bränsleceller, vätgasbolag och sådana saker, som är på en helt annan mognadsnivå än den typen av bolag vi investerar i. Medan då Vestas, Nibe gick ju också väldigt, väldigt bra i fjol, aktier då som är tillhör de största i vår fond. Så de vi hade så funkar jättebra, men vi hade så att säga en ganska låg exponering mot förnybar energi. Och det är då så att säga svaret på din fråga Johanna, att det har ju också inneburit att vi som tur var inte började jaga de där aktierna i slutet av fjolåret, när de peakade ju någonstans där i oktober, när vi fick början då på den här value-rotationen i marknaden. Och vi jagade aldrig de där aktierna, och vilket innebär då att vi har sluppit också vara med på nedgången nu då, som har framförallt i år, början av januari där, så började det ju gå riktigt svagt för ganska stora delar av segmentet. Och det index är väl i år ner någonstans kring 10%. Så det är väl helt enkelt svaret på frågan, att vi helt enkelt inte var med i den enorma uppgången, men vi jagar inte dem, som vi var heller inte med i nedgången nu som har kommit på senare tid.
För ni investerar ju i tre megatrender, miljöteknik, vatten och förnybar energi, och där då förnybar energi är den absolut minsta delen av de här tre delarna. Är det annars lätt att hamna i den där fällan som du just beskrev, att man blir lite stressad och börjar jaga? Alltså, kände ni så här förra året att men vi kanske borde ha mer förnybar energi? Eller?
Ja, det är klart. Varje dag är väl, så att säga, det är väl det som är det jobbiga med den här branschen, att liksom varje dag är det ett resultat som presenteras för en. Och det är klart att man får ju fundera då om någonting går väldigt, väldigt bra. Eller liksom har man själv missat någonting, eller har marknaden liksom missat någonting, att den har sprungit iväg? Och där höll vi oss helt enkelt till vår investeringsstrategi. Många av de här bolagen är helt enkelt av den arten och karaktären att de inte är intressanta för oss. Sen om de går upp 1000% på ett år, då får vi liksom leva med i någon mån. Sen så ska man såklart inte vara dogmatisk på det sättet att man liksom dömer ut det fullständigt. Man ska ju också vara flexibel i det där. Men vår investeringsstrategi är ju någonting vi måste hålla oss till, och annars är det ju väldigt svårt för våra investerare också att, så att säga, veta vad vi håller på med. Utan där gäller det ju att vi då, den här typen av mogna bolag som vi försöker hitta, och där kan man ju säga att många av de aktierna som gick bäst då i fjol var ju också de med som är minst mogna, som i de flesta fall inte har vinst på sista raden, vilket också är en väldigt viktig faktor för oss, att man faktiskt har en historik av att kunna leverera en stabil vinsttillväxt. Så det blev ju väldigt mycket förhoppningar, såklart då påeldat av enorma stimulanspaket som var i stor utsträckning riktade mot de här sektorerna, vilket ju såklart är något positivt på lång sikt. Men jag tror att många av de här bolagen har fortfarande väldigt mycket att bevisa, och väldigt mycket, så att säga, farthinder som man liksom ska ta sig över innan man liksom kan komma in då kanske på den här riktigt långsiktigt intressanta resan där vi tenderar att vara. Om man tar våra bolag inom förnybar energi och Vestas och Nibe, så är det bolag som liksom har en helt annan struktur, som inte kan ifrågasättas liksom på något sätt, att är det här egentligen de som kommer att ta marknaden, har de, så att säga, den kvaliteten i management etc. Och en liksom förmåga att klara sig lite beroende på oberoende marknadssituation, och har de framförallt också den storleken med avseende på marknadsandelar. Där är ju många då, framförallt inom bränsleceller, så är ju det fortfarande en väldigt fragmenterad bransch, som sagt inga vinster, utan det blir väldigt mycket då spekulation, teknikerna och fortfarande ganska oklara. Så det är väldigt många frågetecken där, och liksom bolag som således vi inte i det här skedet i varje fall investerar i.
Men både jag och Johanna, vi gillar ju megatrender och sekulär tillväxt, och det spelar ingen roll liksom BNP-siffror idag, utan det här växer liksom alldeles oavsett på något sätt. Och med miljöteknik, vatten och förnybar energi är ju den här fonden. Du sa här förnybar energi den minsta delen. Men för de som inte riktigt hänger med här i fikonspråket, kan du kort bara redogöra för skillnaden mellan de här tre områdena som ni fokuserar på?
Ja, men det är ju helt rätt att vi har då liksom tre strukturella megatrender. Och där är då, kan man egentligen dela upp den så att vatten är då den trenden som är mest mogen, och innehåller då också mest bolag egentligen som vi är intresserade av. Och det innebär då också att risken i den sektorn generellt är lägre. Och om man tittar på miljöteknik då, så kan man säga att det är lite lägre risk än förnybar energi. Men det finns också då delar av den sektorn som är ganska lika vattensektorn. Alltså ganska låg risk. Till exempel om man tittar på energieffektivisering. Effektivisering är till exempel en stor trend i hela vår fond. Om det så är vatteneffektivisering eller energieffektivisering. Och det är ett stort område inom miljöteknik som ju också är väldigt moget, så att vi vet att många av de bolagen har ju varit verksamma inom det området under väldigt lång tid. Och sen då förnybar energi, så är det då högriskområde där det finns absolut då till exempel Vestas och Nibe som jag har nämnt många gånger, som är vår fond, som är klart mogna, men inte så att säga övermogna på något sätt, utan mogna på ett sånt, alltså ett bra sätt, så att vi vet att de har kanske en underliggande marknad som växer någonstans kring 10 plus minus några procentenheter. Och där tycker vi ofta att liksom, man befinner sig någonstans kring mellan 5-15% organisk tillväxt, så att säga, eller strukturell tillväxt, så är det ofta väldigt bra för bolagen. Det är liksom inte alltid som så att den högsta tillväxten är den bästa, om man ser liksom till möjligheten att skapa aktieägarvärde, utan hög tillväxt kan också bli svårt att hantera. i och med att det kräver liksom mycket investeringar etc. etc. Så det är då den så att säga, sektorn som är högst risk, och där vi då har minst också 10% ungefär. Vi har ungefär knappt 50% i vatten och kring 40% i miljöteknik. Och det här är ju så att säga, så som vi förhåller oss till det här är också lite så som vi, alltså så att säga, spararna i våra investerare då, så är det ju liksom, det är ju, om man jämför, inte jag, om man jämför med en, alltså en man åker med en bil liksom, som en person kör jättesnabbt och kanske liksom åker ner i diket lite nu och då och sådär, och en annan person kör långsammare, men båda kan komma fram samtidigt. Den ena kanske som kör väldigt snabbt kanske inte ens kommer fram, och det här är liksom vårt tänk, lite samma sak som med de aktier vi väljer, att vi, visst, man kan lockas in i aktier som går 1000% på ett år. Men vad händer när man går ner 20%, 30%? Och det är det där liksom som gäller, att man måste kunna ha en conviction. Man kan liksom inte låta sig bli någon form av vindflöjel som liksom ska hela tiden hålla på att anpassa sig efter vad andra säger eller sådana saker. Man ska såklart vara receptiv och liksom ta in sådana saker, för världen utvecklas hela tiden och det kommer nya saker och man får liksom inte bli kvar på perrongen. Men samma sak som vi tänker med att våra investerare så att säga ska ha en, kunna vara då investerade i en fond som liksom man har en stabilitet i, att man liksom, jaha, oj, nu är den på en månad gått ner 10%, vad gör jag nu? Utan mer att man kan liksom verkligen känna, få ett långsiktigt perspektiv på det hela, precis då som vi har de bolag vi investerar i. För annars riskerar man ju kanske att, visst, det här är en bra resa, men den är så volatil i vissa fall så att man klarar inte av att vara med liksom. Man hoppar in och ut och sånt blir ju sällan bra om man inte är väldigt skicklig på det då, förstås. Men
då låter ju det som, det här är liksom en av de förklaringarna till också att ni kan hålla ha en så pass låg, det är ju fortfarande en aktiefond, men en lägre risk än ett vanligt, om vi tar MSCI World Index, så har ni presterat betydligt bättre än de senaste 5 åren, men till en avsevärt lägre risk.
Exakt. Och det är just den här kombinationen då, att man kan liksom korrelationsmässigt få ihop en portfölj av de här tre sektorerna då, som kan ge faktiskt en lägre risk än
en global fond.
Exakt, och en global fond, trots att då respektive sektor har var för sig högre risk och i vissa fall mycket högre risk än världsindex.
Ja, det är ju också väldigt intressant, för som du var in på här nyss också, en överavkastning gentemot index, världsindex på 100 procentenheter i fjol. Det är ju klart, det riskerar ju också skeva förväntansbilden på något sätt för de sparare som kommer in i marknaden då och tänker att aha, är det så här börsen fungerar? Nu är ju förnybar energi den minsta delen så att säga. Men vad är ditt medskick till lyssnarna här, fondhandelsägare, kring hur man ska tänka och som, ja, men, kring förväntansbilden framåt?
Ja, men det där är egentligen hjält. Alltså när vi startade fonden 2008, så då hade vi ju ett år innan dess, 2007, då hade förnybar energi en överavkastning på ungefär 50% mot världsindex. Vilket ju var, då tyckte vi, otroligt mycket och kraftfullt. Och sen gick det mindre bra flera år. Förnybar energi var ju en rejält sänke under 5-6 år. Och nu då så fick vi över 100% överavkastning. Liksom, så det var som en liten fläkt bara, överavkastningen 2007. Och det där är väl klart att det är ju, och under hela tiden så har det egentligen varit förnybar energi som liksom det som liksom intresserar folk nästan mest och som diskuteras mest kring. Medan då vattensektorn, så det talas det ganska lite om. Hela vattenfrågan talas det ganska lite, fortfarande talas det. Det blommar upp någon enstaka gång, men blir inte, liksom, det fastnar inte riktigt. Och det där gör det ju väldigt intressant också, för det är ju de bolagen, tycker vi, som fortfarande är väldigt attraktiva och har just den här stabiliteten, mognaden och förmågan att leverera överavkastning till en rimlig risknivå. Medan då det här är kanske mer så här en pump and dump, liksom lite att man kör upp vissa bolag inom förnybar energi enormt, i och med att liksom energimarknaden, ja, det är väl världens största marknad. Och det är klart att man liksom då kan ta x procent av den eller någonting med sol eller vind eller vad det nu handlar om, så är det klart att det kan framstå som väldigt attraktivt. Men då ska man ju återigen liksom tänka på det här med att det är liksom inte den högsta tillväxten som skapar de största vinnarna, utan det är någon form av liksom den riktigt långsiktiga, stabila, strukturella tillväxten som är det bästa för bolag, snarare än att det växer 50% per år marknaden. Det är ofta, tycker jag, som så att man kan liksom lura sig lite på det där, att allt som glimmar är inte guld, utan att det, man måste liksom gräva lite djupare än att bara titta på tillväxten på topline.
Jag tycker att det är intressant med 2007 här, det året du sa då att det rusade 50% och var ett väldigt hett år för det här tillgångslaget. Det var ju också den precis då som Ratos hade gått in i Kina med vindkraft, och det var, man var beroende av subsidier, alltså subventioner. Man pratade mycket om att förnybar energi är jätteberoende av alla möjliga typer av subventioner. Det var då. Det känns ju inte som att det är på samma sätt idag, att man säger att de här branscherna är så pass beroende av subventioner, utan att de kan stå på egna ben. Och vi noterar ju också, vi kommer att komma in med på portföljen, men du har ju sagt det själv då, att Vestas Wind Systems också är största innehav i fonden. Är man lika beroende av subventioner idag?
Nej, det är man absolut inte. Så det är en helt annan diskussion såklart, i och med att det är ju... Det var nästan så att jag reagerade också när du sa, Johanna, det här med att Biden vann. Att sånt vill vi egentligen inte ens prata om. För liksom, om vi börjar blanda in politiker i det här så blir ju så att säga riskbilden en annan också. Det är klart att då ska man ha andra riskpremier på. För de säger en massa saker och de byts ut från tid till annan. Lyckligtvis i och för sig att ett sånt system där man byts ut.
Så är han diplomatisk.
Och sen då så... Så det är en helt annan sak idag. Jag menar, vind idag, onshore vind är ju idag konkurrenskraftigt, ska jag säga, överallt med så att säga konventionell energi eller fossil energi eller den liksom, energislag som är marginalprissättande. Offshore har fortfarande en bit kvar. Sol är ju också samma sak, konkurrenskraftigt i väldigt stor del av världen. Men man ska ju ändå då liksom tänka på att det är återigen, det är marknaden och sen då bolagen och liksom att man inte drar för mycket paralleller där de har på med sol, ja, men det är ju fantastiskt, sol kommer att växa, ja det kommer absolut att göra. Vilka kommer bli vinnarna? Ja, det är en betydligt svårare fråga, och där gillar vi då liksom vindsektorn, i och med att den är relativt konsoliderad. Det är relativt få aktörer som har så att säga, alltså producerar vindkraftverk. Vestas är global marknadsetta, ungefär 20% av världsmarknaden. Vilket vi generellt gillar, alltså bolag med en stark marknadsposition, 1 och 2. Och sen då så har den marknaden också kommit in i den här, så att säga, om man tänker sig den här S-kurvan, så är liksom, de är nu i mitten av den där liksom, man är inte, liksom, inte för tidig att branschstrukturerna inte har satt sig, och man är kanske inte så att säga för sent där liksom tillväxten har pikat ur, utan man är liksom i någon form av sweet spot. Och det innebär då att onshore-marknaden växer ungefär 10% per år nu globalt och väntas att göra kommande 10 år. Och det tror vi att det är en väldigt bra siffra generellt att förhålla sig till. För då har, om man är marknadsledande på en marknad som strukturellt växer 10% per år, och man har en viss mån av pricing power till skillnad från solbolagen då, som har väldigt dålig pricing power. Och så har man också då en serviceaffär i Vestas som tjänar bra med pengar, höga marginaler. Vilket är också en krockkudde då i liksom ett sämre klimat.
Är det också en växande affär då? Så, eller tar servicedelen en större del av kakan av
vinsten? Vinsten definitivt, i och med att marginalen är så mycket högre. Marginalen är väl kring 25-30% på alltså vinstmarginalen på serviceaffären, medan så att säga att tillverka lite ståltorn och liksom sätta ihop turbinerna och sånt här, det är ju ingen hög marginal på det, utan den är ju nere på definitivt ensiffriga tal, och nedre delen nästan av det intervallet också är ensiffriga tal. Så totalt i koncernen har man väl en marginal kring 9-10% rimligen uthålligt, och då ska man tänka på att 25% är från service då, och sen betyder det då att den här så att säga produktionen av torn och turbiner är ju då väsentligt lägre. Så det är en väldigt viktig del, och det är det som skiljer sol och vind också, att där har du ingen sån affär överhuvudtaget. Du gör ingen service på en solpark, alltså förutom att liksom lite typ städtjänster kanske och lite optimering av system och sådana saker. Men det finns liksom ingen mekanik i en solpark, vilket såklart har sina fördelar också. Men serviceaffären är viktig för vindbolagen, ja.
Men är det en av förklaringarna också till varför sol då har lägre pricing power, som du säger?
Absolut, absolut. Och där är du ju fortfarande också i en situation där priserna faller så snabbt. Alltså det är samma sak som med semiconductors eller den biten, att du har den här dubblade produktionskapaciteten leder till ungefär 20% fall i priserna på solpaneler. Swansons lag då, som det heter inom solenergi. Och det gör ju då att du har konstant fallande priser samtidigt som du har väldigt hög tillväxt. Den branschen växer ungefär 30% per år. Så då gör det att du säljer någonting som hela tiden går ner i pris, och du måste hela tiden investera då i ny kapacitet. Och du har väldigt begränsad pricing power, och du har ingen service så att säga som skyddar dig i ett makroekonomiskt klimat som är betydligt mer bistert än det vi har för tillfället. Så det är ju klart att det är en stor skillnad där mellan de branscherna, tycker vi. Och där finns det ju, där kan man ju då kan jag snarare då gräva ner sig i någon form av vissa underleverantörer och sånt som kan vara bättre skyddade än att då liksom köpa paneltillverkarna. Det har vi inte heller gjort, men där finns det ju en del grejer som man absolut kan titta på som kanske då är mer intressanta än att så att säga gå på guldgrävarna och liksom sälja dem, ta dem som säljer spadarna istället då. Mm.
Vi bad ju dig att fundera ut ett par innehav som du ville prata lite extra mycket om. Nu har vi ju pratat lite här om Vestas som är fondens största innehav som utgör 5,28% enligt senaste rapporteringen här av Save Earth Fund. Och på 10-topplistan över stora innehav hittar vi också Xylem? Ja. Och Infineon. Mm. Vad är det som lockar med det här, och i Infineons fall, hur går det ihop i den här miljöteknik, vatten, förnybar energi temana som ni investerar i?
Ja. Vestas som sagt är ju ett pure play inom förnybar energi, vind. Xylem är faktiskt ett av få pure plays inom vattensektorn. De tillverkar vattenpumpar, gör olika typer av så att säga smarta mätare för vattendistributionsnät och sådana saker, så att man helt enkelt kan övervaka läckor. Det är till exempel ett stort problem inom vattensektorn. Man blir en stor så att säga del av vattnet går till spillo genom att det läcker i rör.
Inte minst i Sverige, det läcker som ett såll.
Absolut. Inom vattenrörerna.
Jag hade ett infrastrukturbolag jag pratade med om det här för bara någon vecka sedan, och vi pratade just om det där att det läcker som tusan, plus att alla de här fettpropparna och grejer, så att folk de sköljer ner massa konstiga saker under pandemin, och det är masker och hittar. De löser ju det såklart, det är ju en business för dem.
Det är ett av de stora problemen generellt, att det läcker väldigt mycket, och jag menar det i så att säga då, utvecklade marknader kan man säga att det är liksom den stora potentialen vad gäller infrastrukturinvesteringar i vattensektorn. Just att helt enkelt se till att de befintliga rören inte läcker och blir liksom effektiva, att man övervakar dem med då smarta mätare och sådana saker så att man kan upptäcka läckorna och också identifiera var de finns. Medan det då i utvecklande marknader handlar mer om att få infrastrukturen på plats, att de här rören ska läggas ner och pumparna ska installeras och etc. etc. Och generellt då så är, om man tittar på USA då, där infrastrukturfrågan är från tid till annan och nu även igen då på agendan. Så där är ju alltså, alla vet ungefär hur illa det kan se ut i vissa bussterminaler och flygterminaler och så i USA. Men där är vatteninfrastrukturen är ännu mer eftersatt. Så det finns ett otroligt behov av att uppgradera den i USA. Så det är liksom en fullt rimlig satsning att göra mer inom det området. Och det är väl också det man ser att kommer mer och som gynnar den här typen av bolag. Och Xylem då är ett bra så att säga, case inom det området. Det är ett pure play och det är då vattenpumpar, vatteninfrastruktur, mätare, smarta mätare och sådana saker. Och är Sverige-koppling också då med man har en stor fabrik i Emmaboda där man tillverkar då just de här flyktvattenpumparna som är en svensk uppfinning då, alltså flykt. Bra marknadsandel, bra också geografisk spridning. Kunderna finns inom då dels vattenutilities men också då industrin och även ner till så att säga privatpersoner som behöver köpa vattenpumpar av olika skäl. Så det tycker vi, det är ett bolag som har varit med i vår portfölj i alla tider. Bra case.
Bra marginaler.
Bra marginaler, absolut. Vettiga för att vara ett industribolag. Det är ju inget så att säga softwarebolag. Det är ett industribolag och tillverkar ju någonting så att säga fysiskt. Och vilket gör att marginalerna är därefter. Men högre marginaler definitivt än till exempel Vestas då. Väldigt ska man säga stabilt också alltså sett till konjunkturen, för att när det är högkonjunktur då köper ju industrin generellt mera, när det är lågkonjunktur då köper liksom vattenbolagen är ju är helt ocykliska, så de köper ju oberoende. Plus då att i liksom den typen av tider så kan du också få gynnas då av olika stimulanser och sånt som då kan riktas mot infrastruktur och investeringar till exempel. Så det bolaget gillar vi definitivt, ett av våra största innehåll. Och sen Infineon då.
Ja.
Det är väl kanske, det är inte ett pure play, utan det är då något som vi placerar inom miljöteknik, och de, där har vi definitivt ett case då med just det här med sälja spadar istället för att gå direkt på guldgrävarna, och ett bolag som verkar lite bakom kulisserna. Ingenting man så att säga tänker på vid första anblick. De tillverkar bland annat då krafthalvledare. Och krafthalvledare är någonting som finns i alla bilar, oberoende om det är förbränningsmotor eller elmotor. Men i en elbil då så är innehållet av de här krafthalvledarna ungefär 5 gånger så högt som i en bil med förbränningsmotor. Så det innebär då att de har en, och här är då Infineon global marknadsetta, har ungefär 15% av världsmarknaden av just de här krafthalvledarna. Och här är då det fina, så som vi ser det, att vi så att säga behöver inte ha ett bett på, vi tror bara liksom att elektrifiering av allting är så att säga en test då, och bland annat då elbilar, elektrifiering av fordonsflottan. Och då behöver vi inte så att säga tro att BMW eller Tesla eller Nio eller någonting annat ska vinna den kampen. Det är ju fortfarande, alltså biltillverkare, det är liksom inte heller jätteglamoröst egentligen. Utan då har vi istället bett på Infineon, som helt enkelt oberoende vem, vilket bilbolag som blir framgångsrikt att tillverka elbilar, och så kommer de här krafthalvledarna att behövas, och de kommer då i stor utsträckning att komma från Infineon, i och med att de då är marknadsledande inom segmentet. Och också väsentligt större än sina konkurrenter. Alltså de ligger kanske kring, alla är under 10%, så de har i vissa fall, alltså nästan dubbelt stora än många av sina konkurrenter, vilket alltid är en stor fördel självklart med avseende på R&D-budgetar etc. Så det är nog ett case som vi tycker är bra. Var det kanske också då lite extra attraktivt om man tittar på just det med ett cykliskt uppsving och så som vi nu har haft under snart ett år, att bilbranschen där var ju en sektor som också var väldigt nedpressad, och här har vi då dels då liksom ett bolag som är exponerat mot bilsektorn som får en uppsving, men också då liksom lite gearad i och med att vi har exponeringen mot elbilar som då växer betydligt snabbare, alltså väsentligt snabbare än förbränningsmotorer. Så det tycker vi att det är ett bra spel på, och liksom ett helt nödvändigt spel. Det är en helt nödvändig komponent i alla elbilar, så man tar så att säga ingen risk där så till vidare, utan återigen liksom det är det här med att elektrifiering av allting, och då har man det här caset som ligger i botten där och kommer att behöva sälja mera produkter.
Det där är ju såklart en jättespännande förlängning också. Jag menar, Tyskland, vi vet ju hur beroende Tyskland är av sin fordonsindustri, och den är ju under en kraftig omställning egentligen globalt, i hela fordonsindustrin globalt. Men just det där att det är en spännande sidonisch på något sätt, att kunna få den här liksom exponeringen mot den här omställningen som du ser som helt nödvändig, det tror jag väl vi alla tre också tycker i det här, vilket är, ja, men det är lite spännande att få den där alternativa exponeringen. Jag tänker här också, vad är det som karaktäriserar ett typiskt bolag i portföljen? Marknadsledare har vi varit in på här tidigare med Vestas. Men vad mer är det som krävs för att ni ska känna att, ja, men det här vill vi köpa in? Det ska uppenbarligen bo in sig på börsen en tid. Ni är inte med från start.
Men vinst på sista raden.
Vinst på sista raden. Denna detalj. Vad mer?
Ja, men det är de viktiga sakerna du nämner här. Och sen så generellt också så vill vi ha lite storlek på bolagen. Så vi investerar i bolag då som har ett marknadsvärde på minst 1 miljard euro. Det har ju också då såklart, alltså det har ju positiva effekter så att vi har en väldigt likvid portfölj också. Vi har så att säga egentligen ingen större begränsning i liksom flöden och så i fonden, utan vi har, portföljen är väldigt likvid. Vi liksom riskerar inte att fastna i något av innehavarna. Och det är ju så att säga egentligen en sidofråga då, men så att säga, när vi tittar på bolag så är ju det där definitivt just det här med att man har en stark marknadsposition. Man agerar då inom ett strukturellt tillväxtområde, och det är ju det här, den här fonden, så är ju det ganska självklart i och med att vi nu jobbar med 3 strukturella megatrender. Så det bör vara check så att säga om man nu inte investerar i fel typ av bolag. Och sen just det här med att man har liksom också kvalitet i balansräkning, att man inte har för mycket skulder, att man har liksom bra avkastning på eget kapital, vettiga marginaler, självklart, de faktorerna, liksom ganska mycket så här kvalitetsfaktorer, standard klassiska kvalitetsfaktorer på bolag. Och det är ju såklart också någonting så som är en förutsättning för den typen av volatilitet som vi har i portföljen eller i fonden, alltså att vi har en fond med låg risk jämfört med globalfonder, världsindex, konkurrenter inom miljösektorn. Det är ju så att säga självklart direkt korrelerat. Om man har en portfölj med högriskbolag så får man också en avkastning som har liksom hög volatilitet. Medan vi då har en den här typen av mer stabila bolag som vi då hoppas att vi själva är väldigt långsiktiga. Vi har en omsättningshastighet ungefär på 20% i portföljen, vilket man får anses är väldigt lågt om man tittar på snitt över en femårsperiod. Och det är ju också tanken så att säga för våra investerare att de så att säga ska kunna känna sig trygga. Och fondens målsättning är ju också att klara sig bättre än marknaden när marknaden går ner. Alltså vi ska ha en lägre drawdown än både marknaden och konkurrenter, vilket vi också har levererat på. Och det också då en förutsättning för det är ju då också att ha den typen av bolag som har en stabilitet, alltså till exempel som har en serviceaffär som kan så att säga fortsätta tjäna pengar och sälja trots att marknaden i värsta fall nästan står stilla. Att man inte bara är beroende av nyförsäljning.
Jag tänker på bostäder och lokaler. Det står ju för omkring 20% av Sveriges utsläpp, och att liksom minska energiläckaget eller vad man ska säga från just uppvärmning av fastigheter och energieffektivisera. Det är ju kritiskt för att vi ska nå de uppsatta miljömålen som vi har. Är det här någon sektor? Jag vet inte om det är miljöteknik som kommer in där kanske, men finns det några bolag eller så i den här nischen som ni tycker är intressanta, har i fonden eller på bevakningslistan?
Absolut, som jag sa där i hyggligt inledningen, så är ju liksom effektivisering är ju ett stort tema, om det så är vatteneffektivisering eller energieffektivisering. Och jag håller helt med om att liksom det är ju också liksom den lägst hängande frukten, alltså att se till att man gör av med så lite energi som möjligt. Och fastigheter är ju definitivt ett stort område. 6% har jag sett globalt, men jag vet inte, 20% är kanske i Sveriges fall då, eller så.
Ja, om man räknade med både privatbostäder och lokaler.
Där har vi definitivt liksom genomgående ett sånt tema då. Liksom ett uppenbart case då är ju att bolag som tillverkar isolering helt enkelt, det är ju liksom centralt. Kingspan, brittiskt bolag, och sen har vi då ett holländskt bolag som heter Alberts, som är då verksamt inom effektiva lösningar av alltså alla byggnader som har vattenburen uppvärmning. Så där jobbar de då med effektiva system inom de områdena. Knappast särskilt känt bolag, lite mindre bolag, holländskt som sagt. Sen har vi då de här större bolagen som också definitivt är helt centrala inom områden då som Schneider Electric, franskt, Legrand, franskt, och även ABB är ju då inom det här området. Och här handlar det ju, och sen då har vi kanske ett tredje då ytterligare, och det är ett bolag som Sweco till exempel då, som ju mer är inom design av de här systemen kan man säga då, eller planering av systemen. Så det finns lite olika då faktorer, eller olika sektorer här då, undersektorer inom effektiviseringen. Men det är ett jätteviktigt tema för oss, och om man tar de här större bolagen då, så de är ju liksom de bygger hela systemen, alla system i fastigheter, så är ju liksom beroende av de här tre bolagen då egentligen. Siemens kan väl också lägga in det, de har vi inte, de håller ju på med väldigt mycket annat också. Men Schneider är väl kanske det liksom det tydligaste exemplet här, och liksom håller på med gröna byggnader, och de gör ju också då laddstationer till elbilar och sånt, vilket är någonting annat. Men just inom byggnader då, så är ju deras system och som, där är det också smarta lösningar då, som, alltså att man kan få kontroll över sin elkonsumtion på ett mycket bättre sätt. Så det är egentligen de liksom temana som vi har inom det området. Och det skulle jag säga att det är en väldigt viktig del, så det är en bra spaning liksom att där finns det. Och jag menar, det där är ju någonting som är väldigt lätt att sälja in också, och som jag tror att har fått en väldigt uppsving också i det senaste året, just med tanke på att det här EU-paketet och stödpaketen, de är väldigt inriktade mot fastigheter och att göra dem grönare. Så det tror jag är ett intressant tema under lång tid framöver, och liksom extra boostat nu då av de här stödpaketerna.
För en stund sedan så pratade vi här om att det för, ja men 2007 säger det var en het marknad där, och man pratade om subsidier och man helt enkelt var beroende av subventioner. Vestas var ju dessutom då största innehav i portföljen, eller är. Men vissa menar ju ändå att vindkraft har en stor klimatpåverkan om man tar med hela värdekedjan från ax till limpa. Det här håller inte du med om?
Ja, nu har inte jag doktorerat så att säga inom området att jag kan så att säga helt gå i god för det, men de studier vi har tittat på i varje fall, så om man tittar på koldioxidutsläppen så gram per dag producerad kilowattimme energi, så är ju både alltså vind och, på land och till havs klart lägre CO2-utsläpp per producerad kilowattimme jämfört med då framförallt då såklart gas och kol, där kol då är den värsta, men i linje med kärnkraft. Kärnkraft är bäst i klassen, men vindkraft är, skiljer sig ganska lite, och till och med, och sol till och med då har högre CO2 per producerad kilowattimme. Så nej, det verkar ju, det finns ju såklart alltså mycket just det här med att det krävs stora betongfundament och sådana saker när man bygger vindkraftverk, så är det definitivt. Men det ska ju ställas då i relation till andra alternativ och vad de kräver. Och dessutom så är de ju liksom, ett vindkraftverk kan ju vara idag över 10 megawatt. Så liksom det blir väldigt effektivt, det börjar bli väldigt effektivt också, att man kan liksom med en stålkonstruktion producera väldigt mycket energi. Jag tror att ett större problem med vindkraft är ju definitivt så att säga det okulära problemet, alltså det här med att man inte vill ha det i sin bakgård. Det tror jag börjar bli ett betydligt större problem, och liksom där har vi nog egentligen det som är ett problem med vindkraft, och den liksom rättfärdiga kritiken att man liksom man måste nästan bygga överallt. Och om de börjar bli 10-15 megawatt, så liksom vi pratar Eiffeltorn, och Eiffeltornet vill man ju, det är fint, men man vill ju liksom inte ha det precis uppe i sig, framförallt inte om det låter också. Så den typen av problem tror jag är betydligt mer väsentliga. Och där är väl såklart offshore då kanske en sak som i varje fall dämpar det här med att man ska ha det precis uppe i sig.
Mm. Vi ska säga det också att du har ju skickat med en väldigt intressant bild på det här med hur mycket utsläpp som genereras av olika energikällor, även då när man räknar med upstreams, alltså den energin som, eller koldioxidutsläppen som förbrukas innan energin tas i bruk. Och den lägger vi ut i Avanza-poddens Facebook-grupp, så ni kan se där.
Ja, man brukar ju säga att en bild säger mer än 1000 ord. Vi länkar även i beskrivningen till det här avsnittet också, så att man hittar de bilderna helt enkelt. Här blir man ju såklart också nyfiken på vilka förnybara energislag är det som växer kraftigast just nu och förväntas fortsätta växa kraftigast framåt. Vi har ju förstått att vind favoriseras i fonden. Sol har inte riktigt pricing power på samma sätt. Vad förväntas växa snabbast?
Ja, men där är vi lite tillbaka till den här diskussionen igen, att vi liksom, vi vill inte jaga liksom gå på det som har högst tillväxt nödvändigtvis, utan att försöka hitta då snarare någonting som är liksom har kommit in i en fas som är då lite mer moget, och det har ju då flera skäl, just det här med att man vill liksom hitta en mer alltså, inte så fragmenterad bransch utan lite mer så att säga då som har alltså färre aktörer då som har större marknadsandelar, och alltså mer konsoliderad. Och där är ju då vind har ju en, som jag sa, ungefär 10% i omsättningstillväxt eller tillväxt i branschen kommande 10 åren om man tittar på onshore. Offshore tror jag ligger upp mot 30%. Offshore är dock en mycket mindre del av vindmarknaden. Så totalt ungefär 14%, och räknar man med att vindbranschen totalt ska växa kommande 10 år. Och som sagt, det tycker vi är en väldigt attraktiv siffra. Sol då, som sagt, det ligger ju någonstans kring 20% växer ju då dubbelt så snabbt ungefär, och där är det ju, där har det ju ett problem också varit att den branschen har växt så snabbt, så att det, liksom, det har varit väldigt svårt för bolagen att bland annat på grund av det då tjäna pengar. Nu börjar ju den tillväxten också bli lite mer hanterbar. Men det är fortfarande, det här är så att säga branschspecifika orsaker också som vi har varit inne på, som gör att de här bolagen har svårt att ha liksom höga marginaler och stabila marginaler och stabil försäljning och så, på grund av att serviceaffär inte finns, utan det är väldigt mycket ny försäljning och pricing power finns inte, etc. etc. Och sen då, om man går in liksom till de här områdena då som batterier, bränsleceller, då är vi uppe på helt andra nivåer med avseende på tillväxt. Bränsleceller ligger någonstans kring uppåt 50% kommande 10 år. Det är ju väldigt hög tillväxt och det kan ju framstå som attraktivt, och det kan det ju också vara, men det gör också att det är mer svårmanövrerat. Det blir också såklart nästan per definition mer volatilt, i och med att förväntningarna är också helt andra. Om man tittar på bränslecellsbolagen idag, alltså de här mest populära då, kan jag som Ballard, Powercell, Plug Power, så är det fortfarande, alltså de var uppe på price sales 50 gånger ungefär i höstas. Nu är väl det någonstans då kring, om man tittar på 2022 förväntad omsättningstillväxt, så ligger väl price sales någonstans kring 20 gånger drygt, 20-30 gånger.
Och det får man ändå säga att price sales är fikonspråk för helsikes hög värdering av försäljningen.
Ja, just det. Tack. Ja, exakt, man ska inte förväxla det med P. Då låter det ju nästan attraktivt i dagens marknad. Men price sales är något annat, exakt. Price earnings går inte att beräkna i och med att de har inga vinster. Och det är ju så att säga, price sales är ju det man får utgå från i den här typen av bolag då också. Branscher som växer snabbt så brukar ju ha en tydlig korrelation i liksom desto högre branschtillväxt, desto högre price sales. Men där är det som sagt väldigt, väldigt små marknadsandelar som de bolagen har. Väldigt fragmenterad bransch, mycket teknikrisker fortfarande. Vissa av de här bolagen är ju inriktade också inom liksom vissa specifika nischer, som till exempel truckar. Så liksom det är inte heller någon bred exponering. Så där är vi fortfarande noll exponerade, trots då att det finns en hög tillväxt, men förväntningarna är också väldigt höga. Och sen batterier, där är det egentligen svårt att hitta liksom några pure plays överhuvudtaget. Det är liksom Northvolt är noterat, och liksom andra tydliga pure plays finns inte. Det är också en bransch som väntas växa ungefär 25% per år kommande 10 åren. Så det är en hög tillväxt, men också ganska knepigt tror jag att tjäna pengar. Där vi däremot är aktiva, så är ju då inom så att säga den sista delen av batteriets livslängd, alltså själva återvinningen av batterier. Ett belgiskt bolag då som heter Umicore, som återvinner batterier bland annat. Och det tror vi att är, så att säga, det blir lite som i någon mån Infineon, att alltså den typen av bolag måste man ha, oberoende vem som då vinner batterispel, om det är kineser eller europeer, och alla behöver såklart finnas för att liksom batterikapaciteten ska kunna komma upp i den skala som behövs. Men då just att finnas där som återvinnare, tror jag att definitivt är ett intressant segment.
Det låter spännande. Jag tror att EU också har liksom lanserat eller håller på att lansera någon handlingsplan också just för circular economy och återvinning av batterier och metaller och sånt. Så att det är ju helt, även om vi inte ska prata så mycket politiska beslut här, för de var ju vanskliga, men ja.
Nej, men här har vi också sett, jag menar, i fjol det gick jättebra när det kom till åtminstone förnybar energi, även om det är liksom minsta delen i fonden här, men allting fick sig ju en rejäl skjuts uppåt i fjol, och sen så var det lite bubblig terräng i januari, och sen så såg vi att man liksom roterade då från tillväxt till värde. Nåväl, det är ju liksom den finansiella risken, och det är på börsen. Vad tycker du är de långsiktiga riskerna inom era nischer och de här tre megatrenderna, om vi snarare tittar på den operationella biten, på bolagen bakom varje aktie, så finns det ju faktiskt ett riktigt bolag.
Ja, alltså det skiljer sig ju egentligen inte såklart, alltså rent om man tittar på respektive bolag, så skiljer ju inte sig från andra bolag, utan det är ju såklart om ledningen och så skablar till det, och så är ju riskerna lika höga eller kanske ännu högre, med att värderingen generellt kan sägas vara lite högre i de här sektorerna och förväntningarna, så att säga. Man är således mer känslig för misstag. Men annars så liksom, om man tittar på, alltså vattensektorn har ju den fördelen att där finns det, så att säga, inte som jag ser det i alla fall, något substitut. Utan vatten, det kommer vi att behöva. Och Det som däremot så att säga kan vara intressant område inom vatten då, så att säga, att, som kan öka utbudet väsentligt, det är ju liksom stor uppskalning av avsaltningslösningar, vilket då kan komma i och med att det är väldigt energiintensivt, så kan ju det då komma som en följd av att förnybar energi kommer att pressa ner elpriserna liksom nästan till noll kanske. Så det är ju ett intressant liksom, utvecklingsområde, och framförallt om man då tittar på en världskarta och ser liksom, vattenstressen då kring ekvatorn som ju är väsentlig. Och det gör ju då att fördelen med de länderna då är att de har mycket sol. Så då kan man liksom tänka sig att man kan få en intressant kombination av gratis energi på grund av mycket sol. Samtidigt som då kan leda till att man kan avsalta vatten och den vägen få tillgång till färskvatten. Så det ser jag väl som ett positivt scenario då inom det området. Förnybar energi, ja, det är ju, där är det ju fortfarande som så att det finns massa olika energiformer. Och jag menar, ja, liksom, kärnkraft är ju ett område som diskuteras mycket. Och sol, vind, etc. Det finns ju liksom många energislag. Så där är ju den osäkerheten då klart större. Och sen då på lagringssidan är det också osäkerheten klart mycket större. Alltså att vi ska ha litiumjonbatterier, att det är så att säga någon form av sanning för all framtid är ju säkert inte korrekt. Utan där finns det ju säkert väldigt mycket teknikutveckling och helt andra tekniker som kommer att komma i takt med att så att säga konkurrenskraften och alltså priserna på de teknikerna kommer ner. Ingenjörskonsten får liksom verka. Så det är väl egentligen den typen av alltså teknikriskerna som jag skulle säga som är störst då. Och där försöker ju vi liksom hitta då, som jag var inne på med Infineon till exempel, alltså bolag som kanske då är lite mer bakom kulisserna, för att man behöver liksom inte springa på det mest uppenbara, som kanske har då en högre teknikrisk. Vilken teknik kommer att vinna och vilket bolag kommer att vinna med den tekniken. Där blir det liksom flera frågetecken på varandra. Så det är väl lite så vi försöker navigera alltså.
Så kulisserna snarare försöka hitta de här spadar och hackor och teknikrisken, de här mindre juniorerna får växa sig lite större och kanske bli lite större spelare med större marknadsandel, då blir ni lite mer nyfikna, för då svänger inte riktigt lika mycket, de blir mer av etablerade spelare. Jag tänker också, förutom teknikrisken, den regulatoriska risken i många av de här bolagen. Det känns ju som att det snarare är en medvind än en motvind.
Mm, definitivt. Och det är väl så att säga, snarare då styrkan i medvinden som är intressant att titta på. Att det ska liksom komma någonting som gör att det blir en motvind. Det blir någon andra derivat övning i så fall. Då, så att säga att man går från 20 meter sekunder medvind till 15 meter sekunder medvind. Och således får en avtagande medvind. Och att det då liksom blir lite av en motvind för aktierna. Men det är liksom, som sagt, vi försöker ju hålla oss till bolag också som... där sådana faktorer inte har så stor betydelse. För jag menar, när vi började med det här då 2008, då var det, jag minns det där, det var Köpenhamnsmöte, klimatmöte där 2009 eller någonting sånt, 2010 va? Och då var det ju liksom, sådana saker på den tiden drev ju aktierna otroligt mycket. Då liksom, Vestas kommer man ihåg att kunde det gå liksom 20% inför sådana möten. Och desto mer sånt försvinner från radarn, desto bättre. Så är det ju definitivt. Jag kan ingenting om spelbolag, men det är liksom att säga, man kan väl kanske dra vissa paralleller till spelbolag i Sverige i varje fall. Och liksom man vill ha bort sådana saker som, så mycket som möjligt, och man vill liksom att bolagen ska äga sitt öde i så stor utsträckning som möjligt. Och det är den typen av bolag vi liksom på alla sätt försöker hitta. Alltså, alltså energibolag till exempel i vår förvaltning investerar vi ju inte alls i. För där är man ju också, så att där är man ju inte beroende kanske av politik, visst är man också. Men liksom där är det liksom råvarupriser som bestämmer bolagens öde. Vi vill ha bolag som bestämmer sina egna öden i så stor utsträckning som bara möjligt.
En kommentar som är lite intressant i de alstrena som du producerar, det är ju rapporter och liksom allting som man kan läsa kring på er hemsida, kring vad som för sig går just nu såklart. En sak som jag har fastnat för, det är att ni skriver att MSCI World nästan aldrig har gått bäst ur ett avkastningsperspektiv. Varje år tenderar en miljösektor att prestera bättre eller avkastning i linje med börsen. Berätta.
Ja, men det där är ju en intressant spaning tycker vi, just att man kan med liksom viss aktiv allokering också. De här sektorerna, det finns alltid någon sektor som erbjuder en bättre då utveckling än världsindex för respektive kalenderår. Och där om vi tittar tillbaka till 2007 så har det varit så. Och där är ju då, vattensektorn är ju återigen då intressant så tillvida. Den är ju tråkig. Den ger någon procentenhet bättre avkastning nästan år för år än världsindex. Och det får ju inga stora rubriker såklart. Och det innebär liksom att det blir ju aldrig någon hype kring det. Det blir liksom, och det är väl egentligen bra. Det tuffar på. Det är ju det som så att säga man ska ha. Man ska liksom ha någonting som går lite bättre hela tiden. Över tid blir det riktigt bra. Precis så som vi liksom också försöker tänka kring förvaltningen. Och sen då så har du miljöteknik som är mer volatilt, som liksom kan ha större svängningar, större avvikelser från världsindex, går vissa år väldigt mycket bättre och vissa år mycket sämre. Men som då också börjar uppvisa de senaste 5 åren en mycket mer intressant avkastningsprofil. Alltså börjar bli lite som vattensektorn, att det tickar på, ger någon form av par procentenheter bättre avkastning år för år. Och det har ju såklart att göra med mognaden också, att branschstrukturerna har satt sig. Det är en bransch som växer strukturellt mer än global BNP. Bolagen kan ju också tjäna pengar på det på ett bra sätt, vilket också gör att aktierna aggregerat kan ge en bättre avkastning än globala aktier. Och sen då förnybar energi, lite liksom svarta fåre. Det är väldigt volatilt fortfarande, och det bevisar ju fjolåret över 100% heter överavkastning. Hittills i år ungefär 20% heter underavkastning mot världsindex. Så det svänger väldigt mycket där, och det gör ju såklart också att om man är och vill vara aktiv och liksom försöka tajma, då är det självklart förnybar energi man ska satsa på, så att säga, för att liksom, om man anser sig duktig på kortsiktig trading.
Det låter som en vild tonåring så. Men så fortfarande växer organiskt väldigt snabbt, och kanske blir den här stora giganterna framåt som ni riktar inne på och köper in i portföljen. Du har med en graf också som säger att hållbar tillväxt borde vara värt sin vikt i guld. Det här blir man ju självfallet nyfiken på. Vad är det du menar med det?
Ja, det här är väl alltså så att säga, man ska inte försöka övertyga sig själv om någonting. Men alltså, faktum är ju att vi har generellt höga värderingar, och inom många delar så att säga av våra områden så är ju värderingarna höga. Och det här är någonting som vi har jobba aktivt med under fjolåret också, just det här med att försöka få med mera så att säga cyklisk exponering, mera då värdebolag, vilket också har gynnat oss i år, och med det då så att säga lite lägre värderingar. Men om man tittar på vissa bolag då, nu pratar ni om att Vestas var vårt största innehav, nu är det faktiskt Nibe som har på egna meriter växer till vårt största innehav. Så de och där är ju den frågan i allra högsta grad relevant, och det jag nu egentligen bara vill alltså säga säger med den här grafen då är ju att man liksom behöver ju ha någon form av lite helikopterperspektiv på liksom hur saker och ting fungerar rent matematiskt. Och då visar den här grafen bara helt enkelt att om man har då ett bolag som kan växa vinsten, inte omsättningen, 15% per år. Om man har det då i 20 år, alltså 15% vinsttillväxt i 20 år, då kan man och använder då sen 2% så att säga i terminal growth rate, alltså efter de 20 åren, och diskonterar med 8% riskpremie, då kan man motivera ett P/E-tal på 80. Och det motsvarande då om man kan ha 15% vinsttillväxt med samma då förutsättningar, 2% vinsttillväxt efter då, efter 7 år till exempel, 8% diskonteringsränta, då kan man motivera ett P/E-tal på 30 gånger. Och där tycker jag kanske bara egentligen bra, det är ju självklart som så att vi har inte en aning om något bolag, till exempel Nibe, kommer att kunna leverera 15% vinsttillväxt per år i 20 år. Men man kan ju säga som så i varje fall att de har ganska mycket som talar för sig kontra talar mot sig, så att säga. Det är inte någon, det är såklart en gissning. Allt som är 20 år, alltså allt som ett år i framtiden är en gissning, självklart. Det handlar bara liksom om någon form av hur kvalificerad kan den gissningen vara. Och då får man ju då är det viktigt såklart med branschstrukturer, ledarskap etc. sådana faktorer, och liksom vad bolaget har kunnat bevisa historiskt. Så det tycker jag ändå är, och det gäller ju liksom många av de här, alltså tillväxtbolag är ju generellt väldigt attraktiva i marknaden idag, och liksom att ha någon form av framework då för så att säga hur man ska förhålla sig till kan man alltså värdera ett bolag till 80 gånger till exempel. Jag säger inte att man ska liksom jaga sådana bolag, men så att säga att man lite förstår matematiken där, att vad som krävs i så fall, så då kan man ju lite lättare kanske landa i om det är bra eller dåligt eller liksom känns rimligt. Och en annan faktor med det där då också, som åtminstone vi förhåller oss till, jag sa det här med att Nibe har växt sig till största innehav nu då på egna meriter, så är det ganska ofta i vår portfölj, med att vi har ungefär 20% omsättningshastighet per år, alltså låg omsättningshastighet, vilket gör då att bolagen får själva ganska mycket reglera sig. Det är inte som så att vi hetsar inte upp oss för att oj, nu har multiplexpansionen varit här, 20-30%, då måste vi agera på det, eller att det är någon multipelkontraktion. Så att säga, om vi ser att saker och ting är intakta men marknaden då av olika skäl väljer att prisa om bolagen, då är det ofta någonting som vi inte, så att säga, agerar på, utan då får de växa sig stora, eller omvänt då, att de i så fall, om de går in i en sämre period. Till exempel var ju Vestas, som ni säger, det största innehavet i början av året. Vi har inte rört det innehavet, men däremot hade ju aktien gått sämre och den har således av sig självt blivit ett mindre innehav. Och det är, så att säga, ett vanligt sätt så som bolag rör sig i vår portfölj.
Så trots en högre värdering, eller en teoretiskt sett högre värdering på ett bolag, så precis som du är in på, då bör man ju ändå tänka på att det finns förutsättningar för att de här bolagen växer in i värderingen, inte minst med tanke på att det är strukturell tillväxt och megatrender. Och avslutningsvis, för att ha liksom ett positiv avslutning, det har ju varit en positivitism i hela avsnittet, men ändå så finns det en graf som säger Renewable Energy is a Technology Revolution. Det här får bli det avslutande utsvävningen i poddavsnittet här. Innebär det att vi står i som the early innings med brist på svensk översättning? Alltså, står vi fortfarande i början av en lång spännande resa, eller har tåget redan lämnat perrongen?
Jag skulle definitivt säga att vi är i början, såklart, i och med att penetrationen av de här teknikerna är ju fortfarande låg, alltså i någonstans kring 10% kanske man kan säga. Och den penetrationen ska ju upp, och vi pratar om världens största marknad, energimarknaden. Så det är klart att det är mycket kvar och mycket potential. Och just det här med att man liksom ska komma in i en fas som, så att säga, det kan ju framstå som att det är, som sagt, återigen det här med att liksom när tillväxten är som högst, det är då som är spännande. Men så är det ju inte alls egentligen. Det är ju när bolag kommer in i någon form av mer mogen fas. Det är då det blir riktigt intressant för aktieägare i varje fall. Och det är väl där vi ser att allt fler liksom bolag börjar jobba sig in i den typen av, alltså den här S-kurvan igen då, så att säga, den här mittendelen av S-kurvan där tillväxten liksom tar fart samtidigt som strukturen har satt sig. Och där tycker vi till exempel då att vind befinner sig. Värmepumpar är väl ett bra exempel liksom på sånt. Det är ju liksom fortfarande, det är väldigt stort i Sverige, men litet i stora delar av världen. Och att där liksom har man då också branschstrukturer som är satta. Man har liksom hyggligt konsoliderade branscher. Och då kan man då liksom njuta av den här strukturella tillväxten på ett annat sätt än när man är precis i början då, som till exempel om man tar bränsleceller som ett exempel, som är mer liksom i omogen fas, jättehög tillväxt men i omogen fas.
Det var den positiva avslutningen av podden som du var ute efter, va?
Ja, men som sagt, det var positivt hela avsnittet, men det kändes bara som att extra liksom lämna lyssnarna med liksom en liten eftertanke efter det här avsnittet, i och med att vi ofta tycker att ja, men någonting har gått upp jättemycket, nu var det 100% förra året, det var lite bubbligt och nu har det kommit ner. Jag antar att du gillar det, för då får du en andra chans att köpa på dig aktier där värderingen kanske känns lite mer aptitlig än att jaga dem på uppsidan. Men någonstans ändå, liksom, om vi spolar fram 5 år i tiden eller 10 år i tiden, så kommer vi förmodligen tänka tillbaka till den här dagen och tänka att vi var nog i början av någonting ändå, även om det alltid känns som att vi är på toppen. Så att, men det var en bra avslutning som skänker lite reflektion, Johanna.
Det gör det, inte minst lite så här, hålla fast vid ens investeringsstrategi och den planen man har.
Den bästa strategin är den man följer och håller.
Så är det. Tusen tack för att du gästade, Alexander. Alltid lika trevligt.
Stort tack till er och till lyssnarna.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.